Någon mer än jag som vill stå upp så får du jättegärna göra det. Så även en lite sån fysisk övning. Kan väl vara gott. Och så får ni sitta ner om ni vill också. Eller stå kvar. Eller känn full frihet. Det är så vi jobbar på den här platsen. Jag har hälsningar från Stockholm. Har ju varit iväg på medarbetardagar. Fina dagar tillsammans. Pastorer och ungdomsledare lite olika från Alliansmissionen. Jag minns mormor och morfar sa ju det ibland när man åkte till Stockholm. Har du varit i huvudstaden? Det var lite så här, oj, det var lite speciellt. Så. Jag tycker det mest är stressigt faktiskt när man åker tåg upp och så kommer man av på stationen och så är det bara full fart så här. Det är ju väldigt gott det där när man möter människor som man inte möter så ofta annars. Och så får man tid tillsammans, vi fick tid att be, vi fick tid att lyssna till lite olika personer som delade olika saker. Och det är mycket kamp, så är det ju. Det är mycket som är jobbigt, det är mycket som är tufft. Men det är också mycket som händer. Där Gud gör saker. Och det är ju oerhört inspirerande. Det var någon som lyfte fram det faktum som vi har pratat om lite grann här. Det här som också har nämnts på nyheterna om att Jesus är på gång. Att Jesus trendar i ungdomsvärlden, säger man, och vad det nu kan innebära för någonting. Och man kan ju fundera över vem är denna Jesus eller vad är det för föreställningar man har om honom och så vidare. Men att det ändå är någonting som flera ändå kan peka på olika sätt. Det här att uppe i Falkenberg så var det plötsligt tre stycken gymnasieungdomar som knackade på dörren i Svenska kyrkan och sa: vi tror att vi har mött Jesus, vi vet inte riktigt vad vi ska göra med det. Och jag tänker att det är ett resultat av våra böner och vår längtan efter att Gud ska göra någonting. Och vi vet aldrig riktigt när det är tid för det. Och så var det någon som hänvisade till han Rickard Salander. Jag tror att han finns i Skåne. Jag tittar på Sara, du kanske inte vet vem Rickard. Han jobbar som pastor i en liten församling. Gör en serie bibelstudier. Lägger ut på någon hemsida eller liksom. Tänker inte så mycket mer på det. Och sen då så ringer telefonen. Och så är det en kvinna som säger: jag har lyssnat på din bibelstudieserie. Oj, har du lyssnat på allihop? Jag är inne på femte rundan nu. Jag vill ha med Jesus att göra i mitt liv. Kan du be för mig? Ja. Och så ber han för henne där. Och så har de väl ett samtal, tänker jag. Och så lägger han på, och strax därefter så ringer en till. Med samma ärende. Och så ytterligare en strax därpå. Och detta pågår alltså. Under ett antal veckors tid att människor plötsligt hör av sig. För att de har mött Jesus. Eller för att de vill ha med Gud att göra. Eller för att de liksom vill ta emot Jesus i sitt liv. Och så har detta då utvecklats till att bli. För han fick ju massor med kontakter. Och fick ju försöka på något vis att göra någonting med det här. Och man utvecklade någon form av nätverk på nätet. Samlade människor, hade undervisning och försökt lotsa människor in i olika lokala församlingar. Och så har man också som ett resultat av det här bildat något som man kallar för Grace Church. Som jag tror är eller är på väg att bli en del av Ekumeniakyrkan. Men nätverket består idag, så vitt jag förstår det, av kanske 1000 personer. Då är inte alla de nykristna på det sättet. Men jag tänker, plötsligt händer det. Och frågan är om jag själv riktigt vågar tro att Gud ska göra det som jag längtar efter ber om. B är temat. Vi tar väl en liten repris från förra söndagen.
B. B.
Trodde de inte, Magnus och Brassa, att de skulle göra reklam för bön. Men det gjorde de. Bekänna pratade vi om för 2 veckor sedan. Bekänna. Ni förstår att jag leker lite med ord. Be och känna. Att känna sig fram, men att också känna att Gud är verklig. Att lära känna Gud. Och att bekänna Gud. Att erkänna att jag vill tro på dig. Jag behöver dig i mitt liv. Att grunden för den kristna tron handlar om just detta, att lära känna Gud. Att bekänna att Jesus Kristus är min Herre och frälsare. Idag ska vi, som Mikael redan har sagt, tala om belöna. Alltså, är det lönt att be? Lönar det sig att be? Vad finns i det här för mig? Vad kan jag få ut av det? Eller belönar Gud oss när vi ber? Och någonstans så handlar det väl om just detta med bönesvar, tänker jag. Bönesvar. Vad är det för någonting egentligen? På Andersbergsfestivalen för några år sedan så var vi med, jag och Erika, ett gäng från våran lilla husförsamling där, och hade en monter så här, eller ett tält, för att försöka få kontakt med och samtala med människor. Och så gjorde vi en sån här grej, vi satte en skylt och så skrev vi: svarar Gud på bön? Och så hade man möjlighet att lämna ett bönämne där också om man ville. Och så kunde man då med olika små kulor lägga liksom den som kom och sa: ja, det tror jag, eller nej, det tror jag inte. Och så fick vi många intressanta samtal utifrån hur människor gav respons på detta eller vad man hade för egna erfarenheter. Och jag tänkte här på en man, det var ju många olika reflektioner kring detta såklart, och både kristna perspektiv och muslimska perspektiv och andra perspektiv. Men så kommer det en man och så tar en kula och lägger i. Ja, det gör han. Och han liksom verkligen markerat, ja men absolut. Jaha. Har bottnar i någon egen erfarenhet, frågar vi då. Ja, du vet, jag var ju död. Vad säger du? Nej, men jag var ju död. Och så fick jag reda på så här, för jag fick livet tillbaka. Jag var kliniskt konstaterad död. Men så fick jag livet tillbaka. Efteråt fick jag reda på att det var några vänner bekanta som hade bett under tiden. Så att absolut, jag vet ju att Gud svarar på bön, säger jag. Jag heter Immanuel förresten, säger han. Vart tar det här vägen, tänker jag. Immanuel, Gud med oss. Gud svarar på bön. Men det märkliga någonstans mitt i detta var ju att han var inte en efterföljare till Jesus. Han visste knappt ändå om han liksom, om det var värt att ta Gud på allvar. Och det är ju så konstigt det där, kan jag tycka. För ibland så tänker jag i alla fall jag att får man bara reda på, får man bara ett bönesvar, så är det ju klart sen. Då är det klart. Ja, men då vet man ju att Gud finns. Och så, nej, det är ju tyvärr inte alltid så. Vi ser ju det i berättelserna hos Jesus också. Han gör under och tecken och det händer en massa saker. Och en del fortsätter att följa honom. Och en del tycker ändå inte att det är värt något. Absolut, Gud svarar på bön. Jag var död. Och det är ju en erfarenhet att bära med sig, kan man ju säga. Svarar Gud på bön? Jag tänkte vi skulle läsa några bibelord på detta tema. Här är från Hebreerbrevet 11:6. Jag valde att ta två olika bibelöversättningar för de ger lite olika nyans eller lite olika betoningar. I folkbibeln så står det: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Bibel 2000 skriver: utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Till den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Att behaga Gud eller att finna nåd hos honom. Två olika nyanser. Jag tänkte vi ska läsa några bibelställen till där, för att det finns ju så många olika texter som handlar om bön. Och jag tycker mig märka att ibland så tar vi något sånt där. Vi tar fasta på ett bibelord om bön och så gör vi det till hela grejen på något vis. Och så kanske vi tappar bort nyanserna. För att det finns ju ändå lite olika perspektiv kring just detta med bön. Jesus säger i Matteus 21: jag säger er sanningen. Om ni har tro och inte tvivlar så kan ni göra inte bara sådant som är fikonträdet. Ni ska till och med kunna säga till det här berget: lyft dig och kasta dig i havet, och det ska ske. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Allt vad ni ber om. Och då är det ju en del som tar fasta på det. Allt, precis allt. Kan det verkligen vara så? Ja, men Johannes, han har ju ett annat perspektiv, eller kanske liksom förtydliga lite vad som avses. Jesus säger: den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör, och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om, där har vi ju det igen, i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Det verkar som att vi ska be så att Jesus liksom kan skriva under på det. Så att det ligger i linje med hans vilja. Inte bara vad som helst, utan ändå i linje med Guds vilja. Jakob, han är ju lite så här, han skriver: ni ber men får inget, därför att ni ber illa, för att slösa bort det på era njutningar. Och så läser vi Filipperbrevet: låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallar med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Några olika perspektiv kring detta om bön. Och jag tänker att den här versen från Hebreerbrevet sätter fingret på vad bön går ut på, vad grunden i kristen tro egentligen handlar om. Och det är det här med tro. Tro. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Eller utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Vad är tro? Ja, men det här med: om jag bara fick uppleva det, om jag bara fick vara med, om Gud bara svarade på min bön, om Gud bara gjorde si eller så, då skulle jag minsann. Och så verkar det i Bibeln som att det många gånger är tvärtom. Tro först, och sedan händer det saker. Det var ju först när Petrus tog klivet över relingen och började gå på vattnet som han också märkte att det funkar. Inte innan, utan just då fick han vara med och erfara det. Härom veckan pratade vi alltså om att tro är att bekänna Jesus som Herre. Alltså detta att erkänna Jesus som ledare i mitt liv. Att släppa kontrollen, att uttrycka sitt behov av hjälp och säga: jag fixar inte det här själv. Jesus, kom och ta över. Alltså att våga släppa taget, att lämna över, att lita på. Det är ju tro i kristen mening. Inte att klamra sig fast eller kämpa på eller uppnå en viss, utan snarare tvärtom, att lämna över allt till dig Jesus. Hjälp mig att våga lita på att du har kontrollen. Därför är kristen tro relation. Och bön är ju kommunikation med Gud. Var kommer tron ifrån? I Bibeln står det att tron är en gåva som vi av egen vilja tar emot. En gåva som Gud ger. Och Gud möter oss på olika sätt. Men jag tänker att vi behöver öppna oss för hans kärlek. Alltså så som det är i alla relationer, i mellanmänskliga relationer också. Man måste ge den andra en chans för att kunna bygga tro och tillit. Om jag bara sitter och liksom på något vis kräver av den andra att den ska liksom på något vis bevisa sig själv, så är ju den relationen kommer ju inte liksom att utveckla sig positivt. Man behöver ge Gud en chans, tänker jag. Och Paulus skriver då att tron bygger på förkunnelsen, och förkunnelsen på Kristi ord. Alltså vi behöver fundera över vad är det jag fyller mig med? Vad är det jag matar mig med? Det som jag fyller på med, växer tron utifrån det som jag också fyller på med? Jag tänker att, precis som Paulus skriver, att bibelordet är det främsta, det är liksom vår grund, det som Jesus står för, vem han är, det är grunden för vår tro. Och när vi delar det, inte bara i en predikan så här, men när vi delar det i den kristna gemenskapen, när vi möts, när vi ber tillsammans, när vi delar det kristna livet, när vi berättar för varandra om vad Gud faktiskt gör, då växer ju tron. Och då behöver det inte bara vara jättehärligt, utan jag tänker att lika mycket när någon delar att det var tufft, det är kämpigt, det är jättejobbigt just nu, men jag upplever ändå att Gud är med mitt i detta. Då växer tron. Bibeln säger att Gud är god. Gud är generös. Gud vill vårat bästa. Gud är närvarande. Gud lyssnar. Gud svarar på bön. Gud vet bäst. Gud har en plan. Gud är helig. Gud är på riktigt. Jag läste för några år sedan en bok med den här titeln. Ni kanske har läst den. Kristna ateister. Vi som tror på Gud men lever som han inte finns. Och det träffade mig någonstans. Jag kände liksom att det är så lätt att ha en hög bekännelse. Jag har alla rätt. Jag har läst teologi. Jag vet precis. Jag vet vad man ska säga, tycka och tänka och så vidare. Men jag kände att Gud utmanar mig. Att det här, han är på riktigt. Vad betyder det? Alltså, hur lever jag ett liv i tro? Hur lever jag ett liv som vittnar om att jag litar på Gud? Att han leder. Att jag faktiskt tror att han vet bäst. För jag tycker det är så lätt att liksom gå före. Att försöka själv först. Och sen kanske, i bästa fall, komma tillbaka till Jesus. Lönade sig att be. Ni får inget för att ni ber illa, skriver Jakob. Det är en ganska utmanande textrad. Och det finns ju så många föreställningar om vad bön är för någonting. Och uppenbarligen så kan man be bra eller dåligt. Men det handlar ju inte om hur välformulerade våra böner är eller hur duktiga vi är på det sättet, om jag läser de här orden rätt. Utan det handlar snarare om våra föreställningar om vad bön är och hur vi närmar oss Gud och så vidare. Och för det första då, för att liksom på något vis närma oss det här med vad är bön, så kanske man också kan tala om vad är inte bön. Ja, bön är inte manipulation. Det är inte att komma till Gud med sina egna syften och sin egen agenda och tänka att om jag liksom lite kan lirka med, så skulle jag nog kunna få över Gud på min sida. Och så kanske det i bästa fall blir som jag vill. Gud, ske min vilja. Nej, så var det ju. Men ibland känns det som att vi kanske kommer lite på det sättet och domderar eller försöker liksom att säga till Gud hur det borde vara. Vi kommer liksom för att upplysa Gud om. Det här kanske du inte har tänkt på, Gud, men jag har tänkt lite. Så vet vi att det inte är. Men jag tycker att ibland så kan jag känna igen de tendenserna hos mig själv att ja, men det borde väl ändå. Vem är det egentligen som vet bäst här? Och så blir det lite som Jakob är inne på, att vi ber för att tillgodose våra egna behov istället för vad det nu är Gud vill. Ibland kan man nästan framställa bön som magi. Jesus Kristus, Filiokus, och så hoppas vi att det på något vis ska, säger jag bara i Jesu namn, som någon trollformel, så blir det nog så. Nej, men så är det ju inte. Det vore ju helt galet om det vore på det viset. Att det, magi, det är att ta kontrollen. Återigen, med risk för att man då sätter sig över och tror att ja, men kommer jag till Gud så skulle jag ju få be om vad jag vill. Ja, fast i hans namn. Efter Guds vilja. Så att det där, och det här magiska, jag tror det ligger ganska nära oss ibland. För att vi önskar så. Att om det bara, om jag bara tänker rätt, om jag bara, vet inte vad, använder rätt rörelsemönster, så kanske det blir som. Det funkar inte så. I alla fall inte det är min erfarenhet, och jag tycker man inte ser det i Bibeln heller. Det är inte heller en fråga om teknik. Ibland tycker jag vi närmar oss bön på ett sätt som om vi tänker att trycker jag på den knappen i kombination med den, och så gör jag det i rätt ordning, och så vrider jag lite på den ratten. Så får jag det jag vill ha. Stoppar jag in rätt saker här uppe, använder rätt ord eller vad det nu är, så kommer det ut rätt saker här nere. Eller som det kanske är mer populärt i nyandliga kretsar, om jag har rätt andningsteknik, om jag använder rätt liksom på något vis, vad det nu är för någonting, stenar och olika. Men det handlar inte om det. Bön är inte teknik eller tekniker. Det är något helt annat. Det är ju lätt ibland att tänka att bön, det är bara ett lotteri. Någon sån här. Bön är lotto. Och så bara får vi väl se vad som händer. Och ibland kan man ju liksom, ibland kan man ju hamna där för att man känner att men, spelar det någon roll? Han tror inte på Gud och han har det jättebra. Läser vi Saltaren så märker vi att det verkar ha varit så ganska länge också. David är arg på Gud för att det går så bra för dem som inte tror. Och så har han det jättejobbigt. Och då kan man ju tänka så här. Ja, men det är ett lotteri. Ja, jag vet inte vad som. Ber jag om det så händer det och ber jag om det så händer det. Och så. Men i Bibeln verkar det inte vara så här. För att det finns ett större perspektiv. Där Gud inte ligger bakom allt som sker. Han finns med överallt och ändå verkar det vara andra faktorer som också påverkar tillvaron. Bön är ju inte heller prestation. Om jag är en god bedjare, då får jag goda resultat. Träna den där bönemuskeln. Ta mycket tid. Ha goda vanor. Jag ber ofta och mycket och därför får jag också bra resultat. Underförstått att jag får som jag vill. Men det låter ju inte så andligt. Men jag är väldigt... Det är inte heller sant. Alltså, Gud uppmuntrar oss till att be ofta och mycket, ständigt till och med. Men det verkar inte vara relaterat till resultat. Att vi på något vis, om vi är duktiga, då belönar Gud oss. Utan det verkar, tycker jag, som att det är andra faktorer trots allt som är viktigare eller som är bönens själva centrum. Och det är ju som vi redan har varit inne på, som jag tänker att det vet vi, men samtidigt är det så oerhört viktigt att återkomma till det, att bön i grunden är relation. Och om man i våra relationer skulle bete sig på de här sätten, man tänker att relation, det är magi eller ett lotteri eller prestation, då havererar den relationen. Det blir ingen god relation. Men bön är i grunden gemenskap med Gud. Att lära känna Gud. Att påverkas av Gud. Att, som det stod i Filipperbrevet, söka skydd för sina tankar och sitt hjärta. Lägg fram alla era önskningar så får ni precis att nej. Guds frid ska ge era tankar och hjärtan skydd. När vi säger som det är. När vi bjuder in Gud i våra liv. När vi samverkar med Gud. Och där tänker jag att bön är ett uttryck för engagemang. Att engagera sig. Angeläget. Ärligt. Äkta och sårbart. Och så uppmanar Bibeln oss att komma samman i bön. Att vara överens. Och jag tänker ibland att kanske är just det en del av själva bönesvaret. Gud kan ju givetvis sedan svara på våra böner. Absolut. Men just detta att vi är fler som involveras. Att Gud vill att vi ska lyssna på varandra, komma samman, vara överens och så vidare. Alltså det är en del av Guds perspektiv när vi ber. Inte att många människor har större möjlighet att få svar på sin bön. För att en ensam människas bön kan ju också givetvis göra all skillnad i världen. Vi är så oerhört resultatfixerade, tänker jag många gånger. Så att när vi talar om bönesvar så tänker vi bara på de gånger som vi får det vi ber om. Har du fått några bönesvar? Ja, Gud har sagt ja några gånger. Men det behöver inte rimligtvis vara det enda svaret som Gud kan ge. Och flera av er som varit i söndagsskolan och sett den här. Men jag tycker det är så viktigt att återkomma till att ibland säger Gud ja när vi ber. Ja. Och så får vi det vi ber om. Som ett resultat av att vi samverkar med Gud. Det verkar vara Guds vilja detta. Och så blir det så. Men ibland säger Gud nej. Det har jag mycket svårare att lyssna på. Men varför blir det inte? Varför händer? Men Gud kanske inte vill. Av olika anledningar så kanske det inte... Nej, inte det här. Oftast är det ju för att jag har något mycket bättre här. Så inte detta. Utan någonting annat. Och så är det givetvis väldigt ofta också gult ljus. Och det är ju inte för att det inte funkar systemet, så är det ju ofta hemma att det blinkar gult för att det är något fel. Nej, men det handlar ju om att sakta ner eller att vänta. Och Gud, han dröjer ibland för att det inte är läge. Därför att Gud har ju timing, han vet ju liksom alla olika omständigheter. Och ändå är det så svårt att ta in de här olika perspektiven när vi står där. Ibland får vi det vi ber om på direkten. Men ofta tar det tid. Ofta tar det tid. Och jag tänker att ska vi tala sant om detta med bön, så måste vi våga erkänna det också. Att det inte alltid är så. Kanske inte till och med oftast. Utan ofta tar det tid. Ibland sker det på direkten. När jag jobbade på nattcaféet då för några år sedan. Det har jag berättat förut. Men det är en sån där tydlig grej. Där Gud bara svarar typ omgående. Vi hade slut på maten. Nattcafé för hemlösa är ju ett boende för människor som inte har någonstans att ta vägen. Det var slut på mat. Ja, vi hade biffar, visade sig. Men vi hade ju inget till de här biffarna. Så vi pratade om, men hur ska vi göra här liksom? Ja, men Karin som jag jobbade med då, hon sa, ja, men potatisgratäng vore ju gott till biffarna. Och tänk nu att här handlar människor i vårt land som faktiskt inte har mat för dagen. Det var inte för vår egen skull vi bad den här bönen, utan det var ju verkligen för dem som inte har någonting. Vi bad en väldigt barnslig, enkel bön om att Gud skulle ge oss potatisgratäng till de här biffarna. Och sen åkte jag hem och jag tror 20 minuter gick, och sen ringer Karin och säger, vi har fått potatisgratäng. Men vad säger du? Så mycket tro hade jag. Och säger hon, ja, men strax efter vi hade bett så ringer de från en restaurang. Och hon sa, ja, har ni mat? Nej, det var ju egentligen ett annat ärende, säger de. Men vi har ett bläck potatisgratäng här som ni skulle kunna få. Jag tänker, ibland är det ju så att Gud svarar på våra böner. Och det stärker oss i vår tro, även om det räddade ju inte världssvälten på något sätt. Men ändå, jag vet inte hur det är för dig, så är det ju någonstans så att de där enkla, vardagliga exemplen på att Gud är med mitt i alltihop kan hjälpa oss även när de stora sakerna dyker upp. Ibland får vi ingenting för att vi inte ber. Det som jag var inne på förut, jag springer på i mitt eget tempo och kanske försöker på alla sätt och vis först, innan jag faktiskt stillar mig och ber. Ibland är det så enkelt. Men varför svarar inte Gud på det här? Ja, men har du bett? Nej, det har jag inte gjort. Men sök mitt rike först. Ibland är det ju så jobbigt att det står saker i vägen. Min egen eller andra människors synd kan uppenbarligen stå i vägen för ett bönesvar. Jakob skriver ju om att vi ska förlåta varandra. Att vi först ska vända oss in i medmänskliga relationer och reda ut saker. För att det kanske kan vara ett hinder för oss. Sen är det ju många gånger så att vi inte ser vad det är som hindrar. Risken är att vi skuldbelägger oss själva eller någon annan. Vi tänker, den personen är det här. Det är fel på den personen. Det är inte det jag menar. Men att vi liksom någonstans ser att det kan vara saker som står i vägen. Där vi inte har hela bilden. Men det Gud vet vad som behövs. Och ibland så ber vi helt enkelt om fel saker. Min vilja och Guds vilja är inte alltid samma sak. Och där behöver man kanske vara ödmjuk ibland. Även om jag kan tycka att det bästa borde väl ändå vara om detta hände. Så behöver jag ibland bara ödmjuka inför Gud. Och okej, jag fattar inte det här. Men Gud, du har kontrollen. Du får ta över. Jag ska strax gå ner för landning. När vi pratar om bön här nu under hösten här i Guldbrandakyrkan, så är det inte bara, eller kanske inte framförallt, med fokus på oss själva och våra egna böner och vårt eget böneliv. Jag tänker att det är ofta där det kanske stannar ibland. Hur jag ber för mina behov, hur jag ber för mina anhöriga, för det som är närmast. Men när jag läser i Nya Testamentet, när jag läser inte minst de apostlagärningarna som vi uppehöll oss här för förra terminen, men även i evangelierna så har bönen nästan alltid med missionen att göra. I apostlagärningarna ser vi de ber för sjuka och befria människor från olika saker och så vidare. Men det gör de på gatan. Det gör de i mötet med människor. Det är ju så Jesus jobbar ganska ofta också. Inte för att lämna ut någon eller för att, men för att demonstrera Guds rike som tecken och under för att Gud ska få äran. Alltså det, bönen är kopplad till missionen. Be om arbetare till skörden, säger Jesus. Han sänder ut dem, de ber om frimodighet att förkunna evangeliet så att fler människor får höra och så vidare. Där tror jag, det känner i alla fall jag, att där är viktigt att vi faktiskt lyfter blicken och inte bara uppehåller oss kring det som ligger närmast, utan att vi sträcker oss utåt. Vilka är behoven i Gullbranna eller Laholm eller Halmstad eller våra trakter runt omkring? Hur kan jag be för de människor som finns i min närhet? Vad har Gud på gång? Vad är det Gud gör? Hur kan jag samverka med Gud i det han gör bland våra nära och kära, de kontakter vi har? För jag tänker att när vi läser om väckelse, vi är en del av en väckelserörelse där Gud har gjort stora saker på många platser, där människor har kommit till tro i stor utsträckning, så säger man ju ofta det att all väckelse startar i bön. Ska det bli någon rörelse, ska det bli någon Jesusrörelse, så behöver vi be. Och då handlar det inte så mycket om att jag behöver be om att Gud ska ge mig potatisgratäng. Utan vi behöver be för vår bygd. Vi behöver be att Gud får tala till oss och visa för oss vad han har framöver. Och det ska vi göra nu. Jesus, jag tackar dig för att du vill påminna oss om de här grundläggande faktorerna på något sätt kring vad bön är och hur vi får komma till dig. Jag tackar dig Gud för att vi verkligen får komma till dig som vi är med det vi har. Och Herre, hjälp oss att inte krångla till det. Om det jag har sagt bara har förvirrat och gjort det krångligt, så ber jag att det ska få falla platt i marken, Herre. Men att du vill uppmuntra oss att söka dig, att komma ärligt, sårbart, äkta. Att vi får be för våra behov såklart, Herre. Men tack för att du vill hjälpa oss att sträcka oss längre, att sträcka oss utanför oss själva, så att vi får be att din vilja ska ske i vår bygd så som i himlen. Kom helige ande, kom och gör det du vill. Och låt oss få vara svaret kanske på våra egna böner, Herre. Att vi får sätta oss i rörelse i riktning mot det som du sänder oss till. Herre, vi tackar dig för ungdomar som söker dig. Tackar dig för äldre människor som möter dig. Tack Gud för att du vill nå alla generationer. Att du vill nå varje människa. Jag ber Herre att du just nu skulle lägga någon människa på vårt hjärta. Om det är någon särskild människa som du vill att vi skulle betyda något extra för den kommande veckan. Om det är någon här, tala om det för oss här. Om det är någon vi ska höra av oss till, om det är någon vi ska besöka, om det är någon som vi ska samtala med här. Kom med ditt rike. I Jesu namn. Amen.